En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Man har en stor värnpliktsarmé och nu egentligen skulle vi kunna avliva två myter på en gång här. Man har också en väldigt lång värnpliktsutbildning. Alltså de polska soldaterna är utbildade 2 år i allmän värnplikt. Visserligen efter kanske bitvis föråldrat franskt mönster. Men de är utbildade. Så är det inte på den tyska sidan. Den tyska sidan har dels förband som är väldigt välutbildade. Men det finns mycket reservister. Det finns soldater, många soldater i den tyska armén. En andel av de tyska soldaterna har inte avlossat sitt vapen innan kriget.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden.
Mitt namn är Martin Nordstedt.
Och jag är Peter Bennesved. Och idag ska vi prata om den polska invasionen.
Ja, Tysklands invasion av Polen 1939. Ja.
Alltså jag tänkte på en sak när vi började prata om det här. Så ett av mitt tidigaste minne från liksom historieundervisning. Det var min högstadielärare, tror jag, som berättade liksom om det här ojämlika förhållandet mellan tyska krigsmakten och Polen. Mm. Och framförallt då hur Polen, den polska armén, möter tyskarna med kavalleri egentligen.
Den klassiska myten, ja. Polsk kavalleri anfaller på ett löjeväckande sätt till tysk pansar. Det är den klassiska myten.
Det är spännande att det stämmer ju givetvis inte.
Nej, eller
jag vet att de använder kavalleri, men vi kan prata mer om det sen. Men det säger ju lite någonting om det här kriget också, att det är ganska mytomspunnet. Det är ganska, och är det avgjort egentligen? Alltså så här, både själva kriget är ju avgjort givetvis, men är det liksom konsekvenserna och händelseförloppet omgärdat av rätt mycket mystik på något vis?
Ja, för det första kan man ju säga att den här tolkningen som du är inne på nu här, den här tyska massiva överlägsenheten och den polska, kan man säga, då svagheten, den gynnar ju på ett sätt egentligen båda de här staterna. För det blir lättare för polackerna att förklara nederlaget. Mm. Och det gynnar ju också tyskarna i det läge man var då. För man vill ju ha den här överlägsna, fantastiska segern. Mm. Och det är väl bara ett bevis på just historieskrivningen i efterhand upprepar de här sakerna. Och det är ju lättare också för Polen i efterhand att förklara det här, om man kan säga att vi var så materiellt underlägsna. Sen tycker jag att man kan direkt säga en sak när det gäller Polen och andra världskriget. Det är ju att det är väldigt komplicerat. Man har ett väldigt komplicerat relation till sin historia, särskilt andra världskriget. Jag var faktiskt på en kontaktresa en gång i Polen och träffade personer som jobbade med det nya museum för andra världskriget som man ska sätta upp i Gdansk. Och det var väldigt intressant att lyssna på dem, hur de resonerade. För deras stora problem var inte som det hade kanske varit i Sverige, att hitta ett sätt att tilltala publiken, att försöka hitta bra och rätt kunskaper och fakta, utan deras stora problem det var, hur ska vi nu kunna kryssa mellan de här olika synerna i Polen? Alltså deras stora problem var egentligen, hur ska vi kunna presentera en bild av andra världskriget som regering, opinion och olika grupperingar i Polen kan acceptera? Mm. Det är ju någonting som vi inte riktigt är vana vid i Sverige. Men vi får väl återkomma till det.
Ja, det är väldigt fascinerande.
Men var Polenfälttåget, varför anfaller Tyskland Polen? Ja. Vad säger du, Peter? Det låter lite som tentamen här faktiskt.
Ja, precis. Ja, men det finns väl lite olika bevekelsegrunder för det här, va? Dels är det väl rent strategiska, man vill ju helt enkelt ha den här kornboden från tyst håll. Men sen finns ju den ideologiska bakgrunden med deras Lebensraum. Och det finns ju också ett begrepp som kanske inte är lika känt som en Gråsraum.
Mm.
En slags intresse, tysk intressesfär egentligen. För det är ju bara den västra delen av Polen, eller den som ligger närmare Tyskland egentligen, som är befolkad av det som man då tyckte var Volksdeutsche.
Mm.
Som var tysktalande befolkning. Och det var den försökte man ju så att säga frigöra från det man tyckte var ett polskt förtryck. Och väl också så att säga, helt enkelt förinta den polska kulturen. Men det finns ju också det här Gråsramkonceptet då, att man helt enkelt vill liksom sprida det tyska intresset även bortom den gränsen in mot öst.
Mm. Och jag tror att du har alldeles rätt att man i Tyskland behöver man tillgång till nytt landområde, dels för att bosätta men också vissa naturtillgångar som finns i Polen. Så att det är ju en del av den här tyska expansionen och kanske också den här, vad ska vi kalla det, på självdrivande expansionen. Tyskland är ju efter andra världskriget en revisionistisk stat i den meningen att man vill ju revidera den här Versaillesfreden. Och vi kommer ju in egentligen i slutet av en process som ju handlar om att Tyskland då från 1935 kastar av sig Versaillesfredens stipuleringar om begränsningar av försvarsmakten till exempel. Ökar sin handlingsfrihet när det gäller utrikespolitiken. Och sen börjar att agera. Att den hitlerska utrikespolitiken börjar ta form. Och den uppfattar vi ju naturligtvis som aggressiv. Och där har vi då en serie av händelser där ju till exempel inmarschen i Renlandet, Anschluss av Österrike, utspelet att man vill ha en del av Tjeckoslovakien och där man då får efter uppgörelse med västmakterna i München då tar man först en del av Tjeckoslovakien och sen hela.
Danzig är ju centralt i det här också.
Ja, och där,
den historien är inte lika känd tycker
jag. Nej, det är
den
inte. Jag kan bara säga att Tjeckoslovakien då tar man i slutgiltigt i mars 1939. Och sen har vi då Polen där man då har en korridor. Man pratar om den polska korridoren. Så att Danzig och det området är en del av Ostpreussen. Tyskland är ju geografiskt delat och däremellan finns det nog en korridor av Polen som går upp mot Östersjön. Och det har ju att göra med första världskriget och återupprättande av Polen som stat. Och det här då triggar ju Hitler som ett problem gentemot Polen. Att dels att man kräver att man ska få använda så att säga, järnväg och ta sig kommunikationen genom det här området. Men att man också vill ha det här området. Och att man vill ha då vissa rättigheter för befolkningen också i Danzig.
Sätter man inte igång ett statskupp eller något liknande i Danzig också? För att man tänker sig att den här staden är väl i princip tysk. Talande väl, eller har liksom en tysk majoritetskultur kan
precis,
man säga.
Precis. Och
känner det här, inte till detaljerna.
Nej, och det behöver vi kanske inte gå in på. Men vi kan väl konstatera att här finns ju då så att säga en idé om att den här staden, Danzig då, borde egentligen vara då en naturligt integrerad del med geografisk kontakt. Med Tyskland och tillhöra Tyskland. Det tycker jag är något som är intressant här. Det kanske inte egentligen är den största skälet till att man genomför anfallet.
Nej, men den har ett viktigt propagandistiskt...
Ja, och liksom, symbolvärde, ja. Så kan man säga.
Och det är så någonting man strider om under de här åren precis innan.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Man kan ju också underfundera lite på Polens egna liksom, situation här. Hur agerar de egentligen? Man ganska ensidigt tittar man ju på Tyskland och deras expansionspolitik. Men vad gör Polen egentligen? De å andra sidan allierar ju sig med, eller får ju understöd av de allierade. Så det kan ju, det beror på hur man ser det, är ju på viss på ett sätt provocerande också.
Det är det. Man kan väl också bara påminna om att Polen är ju ett resultat av att man efter första världskriget vill bygga upp en buffertzon mellan det som man egentligen ser som ett större hot, det kommunistiska Sovjet och Västeuropa egentligen. En så kallad condom sanitär, som det heter på franska. Och det man gör då egentligen, man skapar ett antal stater genom Centraleuropa, egentligen ända uppifrån om vi räknar, alltså Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien och så småningom ända ner till Jugoslavien. Problemet blir att de här är ju väldigt svaga, de här staterna. De är ju diktaturer när vi kommer fram till 1939. Det är bara Tjeckoslovakien som fortfarande kan anses ha en demokratisk författning. Men den sväljs ju av Tyskland tidigt, som vi redan säger, utan krigshandlingar. Sen är ju Polen då en diktatur, och under Polens stora starka man under 20-talet, Pilsudski, generalen Pilsudski, har ju till och med varit framgångsrik i krig mot Sovjetunionen. Och Polen har Östeuropas största armé efter Sovjet. Och det här är ju en stat med ett relativt gott självförtroende.
Så det är egentligen ingen pushover? Alltså det är inte så att de bara kommer vika sig?
Nej, utan det här är en stat med stora resurser. Ja. Både militära resurser och mänskliga.
Ett helt hot mot Tyskland.
Ja, skulle man då kunna säga. Ja. Sen naturligtvis har de ju inga planer på att anfalla Tyskland.
Ja, men deras, de har
ett, och sen, och som du är inne på då, så har man ju då de här allianserna med västmakterna. Framförallt med Frankrike och med Storbritannien. Mm. Där man bygger upp då en försök till ett allians. Och det var ju tanken då att man skulle liksom inringa Tyskland genom att ha då avtal med de här respektive småstaterna. Det här visas ju vara väldigt egentligen svag lösning.
Mm, det slår väldigt fel.
Ja, skulle man vara lite sådär skulle man kunna säga att egentligen utgångspunkterna för en tysk expansion är egentligen bättre efter första världskriget. Därför att före första världskriget har man ju varit tvungen att stångas med det stora ryska imperiet, det stora Habsburgska imperiet. Här plötsligt har man små godbitar i form av stater som är lättare att så att säga övervinna.
Men det här spelar precis innan krigsuppbrottet, kan vi också prata om. Det är ju lite intressant.
Ja.
Det kommer ju en engelsk eller en brittisk garanti.
Det gör det.
Ja. Så garanterar då att de kommer ställa upp ifall Polen blir anfallet av någon form av europeisk
makt. Ja, och de utfärdar man då redan på våren, i mars 39 faktiskt. Och vi ska inte ta allt det här i detalj, men man kan väl konstatera...
Ska vi inte, jag tycker det är roligt. Nej, jag vet inte, vi kan inte heller ta det. Men jag tycker det som är intressant, med det där är ju att man... Från tysk sida, så det är inte så att Hitler, han hoppas ju på att den här garantin inte ska hålla egentligen.
Nej, han spelar ju på det. Ja. Han tror ju inte att västmakterna kommer att gå i krig. Och då skulle jag vilja skjuta in en sak här. Man brukar ju prata om appeasement-politiken. Mm. Den här, vad ska vi säga, usla politiken. Att man går med på Münchenöverenskommelsen. Chamberlain kommer hem till England, tror naivt att nu har jag skrivit på. Peace in our time. Jag har papper. Hitler kommer nu att inte gå vidare. Hitler kommer att lugna ner sig. Han är nöjd nu. Och då ska man ha klart för sig att i väst, framförallt i Storbritannien, som är ju den stat som är ledare egentligen för Europa vid den här tiden. Frankrike är faktiskt mera passivt. Det beror lite på deras försvarsdoktrin också. Att man bygger ju in sig i den här Maginot-linjen. Det har vi anledning kanske att återkomma till. Men det finns ingen opinion i Storbritannien. En brittisk premiärminister som vill gå i krig har inget folkligt stöd. Och jag tycker därför att man kan ta Chamberlain och ledarna i Storbritannien något i försvar. Mm. Sen förändras ju detta när man inser att Hitler tänker gå vidare. Mm. Och det är därför man ju också är beredd att agera och faktiskt så småningom nu förklarar Tyskland krig. Det är viktigt också att Hitler spelar ett oerhört högt spel. Han tror och menar ju att det är inte sannolikt att västmakterna kommer gå i krig. Dessutom är han ju raffinerad, därför han gör ju upp egentligen med sin ideologiska fiende i den oheliga allians som skrivs under den 23 augusti, den klassiska Molotov-Ribbentrop-pakten. Vilket ju gör att i händelse av ett infall, ett anfall på Polen, och man är ju redan igång med planerna. Rundstedt har ju en grupp som jobbar med planeringen redan i Tyskland, militären Rundstedt. Sovjet kommer alltså att snarare delta i att dela upp Polen. Om man har redan gjort upp, man har ryggen fri. Och det här är ju väldigt, väldigt viktigt.
Men det finns ju en... Jag tycker att den här situationen som uppstod då under det vill säga våren 39 och sommaren 39, där man inte riktigt vet huruvida britterna kommer ställa sig till ett eventuellt anfall, har ju också lett till lite historiografiska konsekvenser. Vi har den här historikern Richard Overy som har skrivit en bok som heter bara 1939, och han för resonemanget att det var egentligen alltså den större delen av den diplomatiska eliten var ändå övertygad om att det fanns hopp ända in till liksom 1 september 1939 om att det här inte skulle bli ett krig. Att man ändå har, liksom den, har drivits fram det så långt och man tänker sig att än så länge kan vi faktiskt stoppa det här. Och men det som du berättar motsätter det är ju mer som en slags strukturalistisk tolkning. Ja, nu går vi in i
det. Det är kanske en diskussion, ja. men det är klart att här finns det olika syner. Ja. Men det jag tycker är viktigt är att man ofta uppmålar man i svart och vitt och man vill ha att Chamberlain var naiv. Och det fanns inte möjlighet att vid den tidpunkten gå i krig. Sen händer någonting väldigt radikalt. Opinionen vänder direkt när anfallet på Polen kommer, och då finns det en möjlighet att plötsligt agera.
Men även de tyska generalerna här var inte heller överens om att Hitler gjorde rätt när han beslutade slutgiltigt att gå in i Polen. Det är också så här, det finns ju en, jag har läst en ryss här, han kallar det här för att Hitler är liksom committed to suicide, har han skrivit. Och det ligger ju någonting i det också. Det fanns ju tyska officerare som även som höll med om att det här startar vi ett krig om Polen nu och den brittiska garantin slår in, så att säga. Då är det slutet. Vi kommer inte klara av ett krig på två fronter igen.
Nej, och det här har vi någonting som är väldigt spännande för att man ska förstå, eller något viktigt och spännande för att man ska förstå andra världskriget. Och den är ju att man kalkylerar ju med hela tiden ett kort krig. Tyskland klarar egentligen inte ett långt krig, och det beror ju helt enkelt på det är geopolit och det är geografi och det är naturtillgångar. Utan ska man lyckas vinna någonting, då måste man vinna det snabbt. Och det är väl där tror jag också som det har fötts den här förklaringen eller liksom konceptet av att man i Tyskland utvecklar någon form av nästan överordnad doktrin som man kallar för blixtkrig.
Men det måste finnas blixtkrig, för annars vinner de inte.
Nej, annars vinner de inte. Och det kan vi diskutera det där begreppet. Det finns ju anledning att komma tillbaka till det, för att det begreppet egentligen har ju två delar. Dels är det här överordnade, som man brukar säga strategiska doktrin, formulerandet av en blixtkrigsdoktrin, att man måste vinna krigen väldigt snabbt, det är det ena. Och då kan man ställa sig frågan, är det verkligen så? Finns det en sån genomarbetad doktrin i Tyskland? Svaret är nog egentligen ganska enkelt på den frågan. Nej, det finns inte. Det är någonting som vi i efterhand kan konstruera. Men däremot var man väl medveten om, framförallt bland de tyska militärerna, och det är man ju så rädd för. Vi har ju ingen armé som kommer klara av det här. Vi kommer ju snart att prata om Polenpeltåget väldigt konkret. Och vi tittar till exempel på pansardivisionerna och så vidare. Hur utvecklade var de egentligen? Kunde stridsvagnarna rulla överhuvudtaget? Hade man övat och så vidare? Va? Det är det ena. Det andra är ju det här med blixtkriget, att man brukar liksom prata om att den också har ju en operativ, taktisk aspekt på blixtkriget. Att man uppträder så att säga konkret på slagfältet på ett speciellt sätt. Och det kan vi återkomma till. Gör man det i Polenfälttåget? Det är väl ensam svaret på den frågan också. Mycket tveksamt. Nej. Så det kan vi anledning att diskutera. Men det ligger faktiskt i den här frågan du ställer här. Att man är tveksam. En sak, nu kanske vi föregår lite händelserna här, men Polenfälttåget blir ju en stor framgång. Det kan vi ju släppa direkt här för lyssnarna. Och det gör många av till exempel den högt utbildade militären Halder, som finns ju i den tyska ledningen. Han blir oerhört rädd. För han tänker nu att nu får ju Hitler vatten på sin kvarn. Vad kommer härnäst? Bär det här nu bara iväg? För det här Polenfälttåget var inte den stora. Militären är väl medvetna om att Polenfälttåget är inte den fantastiska framgång som propagandan om Hitler vill låta alla förstå. Så att här finns någonting väldigt intressant som du tar upp, tycker jag.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Vi fastnade lite, va?
Ja, precis. Nej, vi fastnade lite. Ett litet sidospår.
Vad ska vi gå vidare med?
Nej, men jag tycker att vi går igenom. Ska vi prata om själva händelseförloppet här nu, va? Och så liksom hitta en tid och en plats här, va?
Ja, och det är inte helt enkelt, för egentligen skulle man ju vilja visualisera det här på en karta. Det är väl någonting som vi får...
Ja, men det är svårt med det här mediet. Men vi kan väl börja med incidenten i Gleiwitz, 31. Ja. Jag får säga, inte 31, 31 augusti 1939. Ja. Och då är det alltså ett gäng tyska soldater som helt enkelt klär ut sig till polska soldater och gör ett anfall på en radiostation i Gleiwitz, som då ligger nära den polska gränsen. Och då använder man detta. Det är liksom klassisk fake news, kan man säga. Ett slags...
Jag skulle säga att det är en klassiker. Jag har faktiskt redan varit inne på det här. Gustav III beställde kostymer på opera. Det är en klassiker. Och även när det gäller vinterkriget, som fortfarande idag diskuteras ju väldigt mycket.
Och detta användes ju då som en slags ursäkt då, så att Hitler kunde liksom referera till den här incidenten som en polsk provokation som då gav anledning till en krigsförklaring som sen kom. Var det den 3 september? Jag tror att den officiella krigsförklaringen kom den 3 september, men själva invasionen påbörjades den 1 september.
Och den 3 september kommer också krigsförklaringen från Storbritannien och de allierade hänger på. Så där har vi, så det är starten då, 1 september. Sen ska man väl kunna säga att vi kommer ju till det sen, att den här så att säga kniptångsmanövern, som det här ju innebär, att Warszawa är inringat och merparten av den polska armén inringat den 17 september. Warszawa faller
27-28 september.
Och den ryska sovjetiska armén går in i östra Polen strax efter den 17 september, och sen är slutdatumet så att säga för det här kriget till 6 oktober. Så där har vi kronologin.
Men vad är det som händer här då? Då har vi två tyska arméer som går in samtidigt.
Ja, Max, kunna göra, för att göra det här nu väl lite förenklat, så kan man säga att den tyska krigsplanen den bygger på följande, nämligen att man ju anfaller så att säga med en form av kniptångsattack. Man anfaller från norr och man anfaller från söder. Von Bock i norr för befäl över den armén och Rundstedt för befäl över armén i söder. Och man lämnar så att säga, man genomför inte ett frontalt östligt anfall. Och det man kalkylerar med att den polska armén kommer att huvudsak utgångsgrupperas långt västerut längs med gränsen, och man helt enkelt undantar betydelsen av den här Poznan-armén som står väldigt centralt i Polen, centralt västligt i Polen. Den kalkylerar man med och säger så här, den kommer inte hinna agera. För hade den agerat, då hade den varit ett stort problem. För den skulle nämligen kunna antingen möta von Bocks nordliga armé, eller Rundstedts sydliga armé, eller faktiskt gå rakt västerut mot Berlin. Det är ju inte så långt till Berlin, vill jag ju påminna. Och då tänker man så här att planen går ut på att nej, men vi kommer att hinna helt enkelt köra över den polska armén innan den här Poznan-armén hinner agera. Så det är planen. Väldigt raffinerat får man ju säga, men också innehåller ju ett stort mått faktiskt av chanstagning. Så att det är en kniptångsmanöver man egentligen genomför, och man rundar ju då helt enkelt den polska krigsmakten och lyckas ju göra det här faktiskt.
Som också har utgått från en helt felaktig position. Då tänker de grupperar den polska krigsmakten längs gränsen med idén då att de ska få understöd från britterna och fransmännen ifall...
Ja, och också, där kan man säga, vad står då så att säga Polen inför för tankar? Vi kommer ju till det här sen. Att Polen gör, för det första gör man i den polska planeringsstaberna en rätt bedömning av tyskarnas anfallsplan faktiskt. Det gör man. Men det handlar ju mer om att man sen inte egentligen utnyttjar den så att säga, analysen och agerar riktigt. Utan man fattar beslutet att man har två val. Ska vi utgångsgruppera så att säga, öster om Wisla? Längre in i Polen, ha handlingsfrihet som det heter på militärspråk att kunna möta ett anfall i olika riktningar. Dessutom skydda mobiliseringen av vår armé fullständigt ut. Nej, det väljer man inte av förmodligen väldigt politiska skäl. Vi vill försvara hela vårt territorium och därför flyttar man fram och man ligger väldigt nära gränsen i väst. Man utgångsgrupperar de mesta av trupperna västerut. Men man har en reservarmé centralt som vi redan varit inne på, den så kallade Poznanarmén. Och den har man ju en handlingsfrihet med. Och ska vi prata militärspråk så kan man då med den operera, som man säger, på de inre linjerna. Det vill säga att man kan alltså slå i olika riktningar från en central position. Och hade man gett den här Poznanarmén en tidig order eller fullständig handlingsfrihet och haft en befälhavare som hade vågat, då hade kanske tyskarna hamnat i problem. Därför att den tyska utgångsgrupperingen, den har ett stort hål i mitten på nästan 10 mil. Och där hade den här polska posten om igen kunnat slå. Så det här är ett strategiska utgångspunkt. Du märker att jag tycker att det är lite spännande
jag vet, nu ser jag att det lyser i dina så här kontrafaktiska ögon. Men jag tänker så här, okej, det låter väl rimligt. Eventuellt skulle de kunna göra det, men vad skulle det leda till i praktiken? Och vad skulle de vara så modiga då att de skulle göra ett motanfall mot Tyskland? Om man får djävulens advokat här då, de skulle inte ha någon luftunderstöd, för de skulle vara låsta på territorium med sina egna flygstridskrafter.
Ja, vi kommer till det där också.
De skulle inte kunna agera någonting utöver den här grupperingen, skulle de inte kunna agera i Tyskland, eller hur?
Ja,
och vad skulle det leda till i praktiken?
Ja, det, jag tror att det hade lett till, om vi nu ska vara kontrafaktiska, det kan vi väl få kosta på oss, för det är ju våran podd. Så kan man säga att det hade ju gett dem tid, och om det hade följts upp av ett franskt anfall, vilket ju fanns i överenskommelsen, den franska armén skulle ju marschera mot Berlin inom dagar. Och det är självklart att det hade haft en betydelse. Och tyskarna hade hamnat i stora problem. Sen vet vi inte i förlängningen, men jag tycker att det är intressant bara att konstatera här att den första myten, vi ska avhandla en del myter här, nämligen att den polska armén var fullständigt liksom ut och cyklade i sin utgångsgruppering, det är faktiskt fel. Man hade läst av den tyska krigsplanen. Sen däremot lyckas man inte agera. Men det är en annan sak. Så det tycker jag är viktigt, att man är alltså inte helt, lite svängigt uttryckt, borta. Utan man vet ganska väl, och det händelseförlopp som sker, det har man ganska klart för sig. Det tycker jag är väldigt viktigt här.
Och vad är det som händer här sen då? Då de retirerar ändå upp mot Warszawa i den riktningen.
Ja, och där blir de ju inringade så småningom. Mm. Och en annan myt som jag tycker vi kan avliva direkt också, det är ju myten om att man inte hinner mobilisera. Och den tycker jag också är jättespännande, därför att man har ungefär en kapacitet att sätta upp 40 divisioner i Polen. Det är en ganska stor armé faktiskt. Det är en ganska stor armé.
Hur mycket liksom folk representerar det ungefär?
Ja, om man räknar en division på 15 000 man ungefär, så kan man räkna på det. Och det är ganska stor armé. Man har en stor värnpliktsarmé, och nu egentligen skulle vi kunna avliva två myter på en gång här. Man har också en väldigt lång värnpliktsutbildning. Alltså de polska soldaterna är utbildade 2 år i allmän värnplikt. Visserligen efter kanske bitvis föråldrat franskt mönster, men de är utbildade. Så är det inte på den tyska sidan. Den tyska sidan har dels förband som är väldigt välutbildade. Men det finns mycket reservister. Det finns soldater, många soldater i den tyska armén. En andel av de tyska soldaterna har inte avlossat sitt vapen innan kriget. De är egentligen allt från helt outbildade till mycket rudimentärt utbildade, mycket enkelt utbildade. Det vill säga att utbildningsståndpunkten egentligen i den tyska krigsmakten när det gäller soldat och krigskunskaperna är egentligen mindre. Mm.
Kan man inflika där att den svenska diskussionen som pågår under 30-talet här om hur man ska utforma krigsmakten överhuvudtaget, och även om man pratar om civilförsvar givetvis, så pratar man gärna om Polen som ett utomordentligt militariserat samhälle. Det är inte särskilt önskvärt, men man använder oftare Polen som ett exempel på vad man inte vill
åstadkomma
och den här sammanblandningen mellan civila och militära relationer.
Det är ju intressant med tanke på att Sverige kan ju anses vara ett ganska militariserat samhälle. Men det var väl att man var väl också, nu får vi iväg här, men det har väl också att göra med att man ju ser Polen också som en diktatur. Mm. Ja. Men det är viktigt här att vi alltså kommer ihåg här att det handlar alltså inte om den polska utbildningen eller soldatens brister, utan det handlar mer om här, vilket ju måste bli den stora slutsatsen så småningom, det är ju ledningsförmågan. Tyskarna har ju en helt annan möjlighet.
Alltså den kvalitativa grejen som jag var inne på också, hur man möter kavalleriet eller man möter
tyska tanks. Nu kommer myterna en efter den andra,
ja,
här, men vi tar dem.
Bocka av dem. Alltså den här, och det gäller väl till viss del flygstridskrafterna också.
Ja. Och det gäller också utrustningen. Vi kan ju ta dem allihopa. När det gäller det här pansar med kavalleri, så är det ju verkligen en myt. Och det man vet är att det finns ju då vid ett tillfälle som är väldigt uppmärksammat då, där polsk kavalleri på något sätt skulle ha anfallit pansar. Det polska kavalleriet visste mycket väl vad pansar var. Man hade pansarstyrkor inom den polska armén. Man hade en hel del stridsvagnar av relativt god kvalitet faktiskt, en hel del. Man var visserligen numerärt underlägt, man hade färre än vad tyskarna hade, absolut. Men man hade stridsvagnar. Däremot var det så att man valde att använda dem på fransk vis, nämligen att smeta ut dem som understöd. Pansaret var på så att de mera skulle kunna användas som direkt understöd till infanteriet. Det var infanteriet som var huvudvapenslag tillsammans med stöd av artilleri.
Och detta då kan man jämföra med tyskarna som använder mer offensivt som
använder stridsvagnarna samlat i pansardivisioner för att liksom uppnå lokal överlägsenhet att bryta igenom. Och det är en stor väsentlig skillnad. Men man har stridsvagnar. Och de polska kavalleristerna var mycket välutbildade. Det handlar om i det här fallet, man brukar lyfta fram, det är att man flyr ju från, man blir överraskade av en pansarbataljon och man flyr. Och det är ju bättre att fly på hästryggen än att fly till fots. Så att den myten kan vi ha av. När det gäller så materiell generellt så är det så att det är så att polackerna var materiellt underlägsna när det gäller vissa vapenslag. Men inte alls generellt. Man hade både artilleri, man hade också luftvärn.
Man hade 86 artillerikanoner i Warszawa bara.
Ja, flyget var ganska välutrustat. Man skjuter faktiskt ner 160 tyska stridsflygplan under kriget. Man brukar säga att det polska, det finns bland annat den här Len Dayton som är en klassisk beskrivning av blixtkriget. Han säger att, där säger han att det polska flyget liksom slås ut på marken. Det är en myt. De flygplan som blir utslagna under de första dygnen, det är sådana som inte kan repa, som är helt enkelt funktionsodugliga, som man inte flyttar. Det polska flyget fungerar relativt väl. Man genomför hundratals bombuppdrag och man skjuter ner 160 tyska jaktflygplan. Det är ganska bra för, tycker jag, ett flygvapen som blir utraderat på marken. Däremot är man naturligtvis underlägset, det är man, men inte så underlägset. Man är underlägset när det gäller vissa materialkategorier, men inte så underlägset. Och det tycker jag är viktigt. Så att den bild som kan målas upp av är en polsk krigsmakt inte alls är materiellt underlägsen sin motståndare, som har en krigsplan där man faktiskt läser av den tyska krigsplanen. Utan här måste vi hitta skälet till nederlaget i någonting annat. Vi måste hitta det någon annanstans.
Och då säger du att det är ledarskapet, så det var där det brast.
Jag läser med litteratur och den förståelse som jag själv har, tycker jag, av andra världskriget, är ju att det är ju i ledarskapet som vi ser problemet då. Och att det är ledarskapet i den tyska armén som är överlägsen den polska armén. Att man har en uppdragstaktik i den tyska armén, att man har befälhavare som agerar mycket mer självständigt och tar initiativ. För Polenfälttåget är inte alls på något sätt klockrent eller genomförs perfekt ifrån tysk synvinkel. Utan här handlar det väldigt mycket om välutbildade befälhavare på lägre nivå i organisationen som fattar fattar goda beslut och är goda ledare på slagfältet.
Men när du säger liksom gott ledarskap, om man ska bara ha en generell fråga om dem, vad betyder det egentligen? Menar du bara att det är någon slags självständighet då som officerare? Handlar det om förmågan att liksom kommunicera sina beslut och sina order? Handlar det om hur många officerare man har? Eller vad exakt menar du när du pratar om liksom,
när man pratar om uppdragstaktik, så är ju den att helt enkelt att man ställer uppgifter till en befälhavare så att han har full frihet. För det första vet den här bataljonschefen, kompanichefen, plutonchefen precis vad chefen vill. Det här är chefens målbild. Men sen styr inte chefen. Utan man har förtroende för den här kompanichefen att lösa uppgiften. Och han är utbildad att tänka så. Han får veta, jag ska ta staden. Men han får inte veta exakt hur han ska ta staden.
Så det handlar ganska mycket om självständighet på det
exakt.
Viset.
Exakt, och det gör ju också att man har befälhavare på alla nivåer som fattar självständiga beslut. Men väl medvetna om målet, har en tydlig målbild. Det har man inte på samma sätt i den polska armén. Man är mera styrd genom detaljerade order och kommandon. Man har ett äldre, kan man säga, befälsschema. Ett äldre befälssätt, ett förhållningssätt till varandra på olika nivåer, och man är inte alls lika flexibel. Och där tror jag att vi hittar nog den stora förklaringen. Sen måste vi lägga in en sak här också när vi ska diskutera det polska nederlaget. Och den är ju att Sovjet kliver ju in på slutet. Men det avgör inte de initiala operationerna. Men det är ju sista spiken i kistan. Och det kan man ju diskutera kring egentligen, hur oerhört egentligen den här staten Polen ju egentligen krossas.
Ja, det är faktiskt, här är nu inträder ju ett helt nytt läge, egentligen bara ockupationsmakt som är, ja, det är så ett land uppdelat i två, och där man helt enkelt bara vill utradera allt motstånd. Den här operation Tannenberg som tyskarna sätter igång är ju fruktansvärt brutalt egentligen. Ja. Nu är ju du officerare, så nu tänker jag så här, att i ett liknande scenario mot Sverige, då skulle du redan vara inne i armén och så vidare. Men,
ja,
men personligen så skulle jag ju vara en av de första som faller med en sån här operation Tannenberg till exempel. Mm. Typiskt tjänstemän, intelligentian, bara dras ut på torg. Och avrättas.
Ja. Och jag skulle ju skjuta sin skog då.
Ja.
Om vi ska titta på Polen här.
Ja,
Katynmassaken där man ju skjuter tusentals officerare i en skog då, som man sen beskyller naziregimen för. Men det du är inne på nu är ju att den militära operationen är ju en sak. Men att vi måste alltid komma ihåg att också Polenfältåget ju symboliserar ju hur man försöker krossa en nation, en stat, och där man ju försöker alltså helt enkelt radera ut, som du är inne på, intelligensen. Och inte bara judisk befolkning.
Nej, alltså inte i första hand, inte i det här fallet.
Och det är viktigt att markera att det är inte det som det handlar om här, utan nu kommer ju de här Einsatzgruppen och så vidare. Och här är en intressant diskussion, hur ser man ifrån Wehrmacht-officerarna på det här?
Jo, det här är ju någonting som man har lite grann i efterhand, som har ju Wehrmacht försökt att skydda sig från de värsta anklagelserna genom att säga att vi höll på med det liksom, med kriget. SS höll på med utrotandet. Men då finns det ju då författare här, bland annat, som har läst en som heter Alexander Rossino, han är en amerikan, som har skrivit om det här. Och menar då att det var inte alls så att, det fanns officerare inom Wehrmacht som var väldigt kritiska mot SS-gruppernas utrotande och avrättningar, och hur de skröt om att skjuta folk, och det är extremt blodigt. Jag, på ett sätt så vill jag rekommendera folk att läsa om det här, och på ett annat sätt så vill jag inte det, för det är en sån fruktansvärd ockupation som polackerna får stå ut med. Men från Wehrmachts sida så handlade han för fram resonemanget då, från Wehrmachts sida handlade det först och främst om att det är moraliskt förkastligt, eller det har någon slags demoraliserande effekt för deras soldater att se det här och att agera, att döda civila på det här systematiska sättet, och att man helt enkelt tycker att det är för tidigt i krigsförloppet så att säga, att hålla på med den här typen av utrotningar. Men man är fullt medveten om från Wehrmachts sida om att det här kommer att ske, Och det här är ju ett tydligt uppdrag från Hitler att vi ska från början vara fullkomligt brutala. Mm. Det handlar inte om någon upptrappning eller någon slags radikalisering över tid eller någonting sånt. Utan det här är från dag ett så börjar man avrätta, skjuta, rensa ut alla som står i vägen. Varenda civil, så fort det finns en civil klädd person med vapen så dör de omedelbart. Mm. Det finns ingen som helst liksom respit, inget.
För det är viktigt att komma ihåg här att sen det som ju vana att förknippa med Polen, det är ju utrotningen av Polens judar. Mm. Och det är ju intressant att erövringen av Polen, erövringen av Östeuropa, menar ju en del forskare, att det är det som ju också gör förintelsen möjlig. Mm. Och det här är ju en jätteintressant diskussion. Man brukar ju i historieforskning liksom prata om att det finns sådana funktionalister som säger att det är liksom funktion, att det är tillfället som gör tjuven. Och det är jätteintressant att i en tolkning så är det detta som gör förintelsen möjlig. När man gör de här erövringarna, man vinner områden med stora polsk-judiska befolkningsgrupper är också då som förintelsen blir möjlig. Men det ligger ju lite längre fram i tiden är viktigt. Och som du säger, viktigt att markera att här försöker man krossa det polska samhället.
Mm. Och den polska kulturen. Och den polska kulturen, ja. Precis. Och det, en del, den här författaren för ju också fram idén då att det här SS... Einsatzgrupper, deras arbete i Polen är också en slags förberedelse eller en slags övning inför det som sen kommer ske under Operation Barbarossa. Då man från tysk sida då tar stora områden väldigt snabbt och då man sen skickar in och bryter ner en insatsgrupp i insatskommandon, sådana mindre grupper som är bara åker runt. Och då är det väl mer inriktat på den judiska befolkningen vid dialoget. Mm. Ja, men man ska inte, alltså, judar lider ju givetvis också precis från början här.
Självklart. Men vi pratar ju om den generella, så att säga, vad är det man betonar inledningsvis. Ja.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det är viktigt att markera då att Polenfältåget är ju intressant ur en liksom militär historisk synvinkel. Men militärhistoria handlar ju inte bara om slagfältet. Inte den militärhistoria som jag företräder, utan militärhistoria för mig blir ju väsentligt och viktigt när man också beaktar det civila samhället och hur det civila samhället och det militära interagera, växelverkar och konsekvenserna för det civila samhället.
Jag tycker att det finns en intressant jämförelse också med spanska inbördeskriget som vi tidigare har pratat om och som föregår det här. I fallet Polen så har vi ju, trots att det var många vittnen som givetvis har dött och som inte kan deras berättelse inte kommer fram, men i Nürnberg-rättegångarna så har vi ändå fått reda på ganska mycket om vad som har hänt. Den här typen av böcker går att skriva. Om man tittar på spanska inbördeskriget så har vi inte alls den situationen. Om man fortfarande idag hittar massgravar och man sitter och tittar igenom kyrkböckerna och letar efter, då får helt enkelt spekulera i hur många som dog, för Franco-regimen var någonting helt annat och de konsekvenserna av det kriget var liksom... spelas ut på ett annat sätt. Här vet vi ändå någorlunda vad som hände i Polen.
Mm, mm. Däremot är det ju så att idag finns det ju en väldigt mycket stark pågående diskussioner i polska samhället som vi kanske inte behöver komma in på i alla detaljer, men jag antydde det tidigare här. Man har svårighet att förhålla sig till andra världskriget, men då kommer vi in på framförallt den svåra frågan, och det är ju så att säga Polens del i förintelsen. Mm. Och det är som kanske alla är bekanta med, är faktiskt så att enligt polsk lag så får man inte diskutera just på det sätt som jag säger att polacker, polska staten i någon mening skulle ha varit involverad i förintelsen. Så det är oerhört känsligt. Och jag tror att vi ska bara vara ödmjuka. Och det är klart att vi kan ha uppfattningar och diskutera ställningstaganden och så vidare. Men att förstå de här grymheterna som sätts igång i det här landet och som ju inleds och görs möjliga på grund av den här erövringen, det tror jag vi har väldigt svårt egentligen att förstå. Men jag skulle vilja också, vi tappade en sak lite här nu där vi diskuterar Polenfälttåget. Och vi har ju krossat nu en hel del myter. Det är ju också så att vi glömmer ju bort att västmakterna har ju ett stort ansvar här. Där man ju ger egentligen den polska krigsledningen och den politiska ledningen ett hopp. Men man gör egentligen ingenting. Och det, vi kan ju konstatera det egentligen att den franska armén, den står ju där den står. Mm. Och sätter inte det tryck på Tyskland som man hade förväntat sig. Tyskland har en hel del skärmtrupper i väster, men av lägre kvalitet. Och hade man satt igång ett systematiskt anfall, ett medvetet anfall med tyngd, så hade Tyskland hamnat i klara problem.
Och man markerar inte heller mot Sovjetunionen. När de
gör man inte heller.
Man låter dem vara. Man hoppas på att de här man egentligen använder, precis som du var inne på innan, här, använder polsk territorium som en slags strid som är arena bara. Så tänker man sig att förr eller senare så kommer den här friktionen skapas mellan, trots Molotov-Ribbentrop-pakten, så förr eller senare så kommer det skapas så mycket friktion att de här länderna kommer
att clasha. Ja. Det får man ju för sig rätt i.
Så ja, det får de ju givetvis rätt i. Men samtidigt så blir det ju att de lämnar östra sidan av Polen helt vind för våg bara.
Viktigt också att markera här tycker jag att Estland, Lettland, Litauen också ingår ju i Molotov-Ribbentrop-paktens uppgörelse. De ockuperas ju omedelbart här så småningom, lite längre fram. Och även anfallet på Finland ingår i det här som vi ju har haft ett program om. Jag skulle vilja återkomma till här liksom avslutningsvis lite nu det här med blixtkrig faktiskt. Mm. För det har vi inte avhandlat. Mm. Och där kan man ju säga att det finns inget blixtkrigskoncept eller någon sån doktrin utvecklad i Tyskland. Det är en efterkonstruktion. Det finns inte heller det, inte när det gäller i det stora hela, det är det strategiska tänkandet. Och det finns inte heller det när det gäller det operativt taktiska, utan där det förekommer. För blixtkrigets taktik brukar man ofta förknippa med samverkan av pansargenombrott, luftunderstöd, flygunderstöd, framförallt med störtbombare som ju rent tekniskt är så att säga utvecklade för att kunna fungera som ett direkt understöd från luften. Och att man sen fyller på med både artilleri och infanteri bakom, gärna mekaniserat infanteri eller motorburet infanteri. Det sker egentligen bara spontant på vissa befälhavares initiativ i Polenfälttåget och är inte utvecklat. Där kan vi återkomma till det här, eftersom vi hade tänkt utveckla det här lite till en serie om andra världskriget. Att vi, när vi pratar om anfallet på Frankrike så småningom i maj 40, kan vi återkomma till det här. Ser vi där en mer systematiskt nu utvecklad idé? För att avrunda kan vi säga att Polenfälttåget innehåller en massa myter. Men summa summarum så kan man väl ändå säga att Tyskland vinner ju en seger som kanske egentligen inte var så fantastisk, men får konsekvensen nog att Hitler tror att det kommer att gå väldigt lätt. Mm. Och därför tror jag nog att de här Halder och de här generalerna och militärerna i Tyskland hade väldigt rätt i sin rädsla. Att det här gick för lätt, trots att våra stridsvagnar havererade och inte funkade som de skulle och så vidare och alla brister. Tyskarna förlorar ju 16 000 man faktiskt i Polenfälttåget trots allt. De polska förlusterna är många gånger så mycket större, men det där tycker jag är spännande. Mm. Och det gör ju Polenfälttåget egentligen en tråkigt eftersmak egentligen då, eftersom det var en seger som tyvärr kanske gav Hitler blodat hand.
Mm. Ska vi stanna där eller?
Jag tror vi stannar där.
Ja, jag tror det är lika bra.
Tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha för det här.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.